det vanliga fördomen jag sätter på är ju det här att alla är likadan. Att alla med autism är likadan. Många kan säga så här, ja, men jag vet hur det är för dig för jag har en kusin som har autism. Fast då vet du inte hur det är för mig, då vet du hur det är för din kusin.
Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd. En serie med intressanta berättelser om olika personers vägar till jobb och studier. Idag med Veronica Martinsson och gästen Joanna Halvardsson. Vi vill informera om att inledningen av det här avsnittet pratas om självmordsförsök.
Som tonåring försökte Joanna ta sitt liv flera gånger. Hon kände sig annorlunda och led av psykisk ohälsa. Någon framtid för sig själv, det kunde hon inte se. Idag driver hon eget företag och har fått priser för sitt engagemang för personer med psykisk sjukdom och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Men hur tog hon sig hit? Vi träffar Joanna i hennes lägenhet i Karlstad och mjauandet, ja, det står hennes katt Riff för.
Ja, ska du också prata? Min bästa kompis, min sambo, mitt barn, hon är allt och min katt då.
Hon kommer att vara med oss här under inspelningen idag, känns det så.
Ja, hon hänger i sladder och klättrar på ljudtekniker och lite allt möjligt.
Ja, det går väl an. Du får vara med.
Jag ska kippa in här i den här kojan.
Ja, men vi kan väl bara, för att komma igång, så kan du väl bara berätta lite om dig själv.
Ja, jag heter Joanna Halvardsson. Jag är 35 år. Jag jobbar som journalist, föreläser och jobbar också i sociala medier. Med att berätta om mitt liv med psykisk ohälsa och olika diagnoser.
Vad är det för diagnoser som du har?
Aspergers syndrom, bipolär sjukdom och borderline.
Det var en liten mix. Hur påverkar de dig?
Ja, men de påverkar väl, till exempel min autistdiagnos tar väldigt mycket energi på grund av att jag liksom, min hjärn suger in intryck och jag har svårt att läsa av social oskriven regler och liksom förstå liksom det här samspelet i relationer, så hur man ska vara och hur man ska bete sig och sådär. Min bipolärdiagnos påverkar mig att jag pendlar mellan att vara som det som kallas normal, som en vanlig person utan diagnos, deprimerad och manisk, eller hypoman som det heter när man har typ 2 som jag har. Så att ja, min borderline-diagnos påverkar väl också att jag har haft ett långvarigt självskadebeteende.
Men du sitter ändå här idag och pratar med mig, så hur har du hanterat de här sakerna?
Man kan väl säga att jag har varit nere på botten och vänt lite grann. Jag har ju haft väldigt mycket psykisk ohälsa och psykiatrisk slutenvård, nya självmordsförsök. Men sen så fick jag rätt stöd och hjälp och hit tillbaka till livet.
När var det du kände av att det här funkar visst inte riktigt som andra?
Jag kände ju redan som kanske 5-åring att jag inte riktigt fungerar som min klasskompis gjorde. Men jag hade kompisar runt omkring mig och jag liksom kunde ändå på något sätt passa in, fast jag inte riktigt förstod vad vi höll på med ibland. Men det var först när jag började högstadiet när det blev ganska tydligt att jag inte alls liksom kunde med social oskriven regler, och liksom, då blev det mer att jag gled utanför, jag passade inte in, och då blev det liksom mycket mobbning och som också ledde till depressioner.
Och hur var då sen högstadietiden och gymnasiet för dig?
Högstadiet var väldigt jobbigt. Det var mycket ensamhet, utanförskap, sån här tyst mobbning, eller vad ska jag säga, utfrysning. Jag önskar att, alltså jag kom till mig hem som barn och sa liksom att jag önskar att de slog mig. För då hade jag liksom, då det syns att jag blev mobbad. Nu var det bara så, ja, men Joanna är lite känslig, eller Joanna överdriver. Att det syndes liksom inte, var den här, kanske den här världsmobbningen, den som är psykiskt. Sen när jag skulle börja gymnasiet så tyckte liksom min rektor och kurator och det att snart, Joanna, snart får du en ny start, ny klass, ny kompisar, ny skola, allting kommer bli så himla bra. Men så blev det ju inte riktigt.
Gymnasiet blir tyvärr ingen ny start. Det blir snarare ännu jobbigare. Joannas depressioner och självskadebeteende förvärras, och vid upprepade tillfällen försöker hon begå självmord.
Alltså jag önskar ju att jag hade mött någon som mig själv idag. när jag var 15 år. Att någon liksom hade visst att livet inte är förstört. För när jag fick min diagnos som 16-åring, precis efter att jag fick 16, så var det liksom så här, mitt liv är förstört. Jag kommer aldrig bli någonting. Jag fick till och med höra från skolpersonal att jag aldrig skulle bli någonting. Så att jag har fått träffa den Johanna idag, så liksom se att det, man kan lära sig hantera diagnosen. Det finns positiva saker med diagnosen. Jag kan också ha ett jobb som alla andra, till och med vara egen företagare idag. Så att liksom, jag skulle behöva ha mer positivt än vad jag hade. Liksom. För det var väldigt mycket negativt. Och just då, för liksom 15-20 år sedan, så visste man ju inte. Alltså, idag pratar man ju mycket om de här diagnoserna i media, så där man har mer kunskap och forskning. Det hade man inte riktigt då, så då var det väldigt mycket negativt. Många mammor som pratade om det i böcker eller i media, som ofta skrev om sin barn, och det var liksom så här att det var hemskt att ha en diagnos liksom.
Så du såg egentligen ingen framtid då för dig själv?
Nej, jag försökte som sagt att ta livet av mig första gången som 14-åring liksom. Och sen var det många gånger där fram tills jag var 20. Så att jag kunde liksom inte. Alltså min kompis liksom pratade om vad de vill ha för jobb och vad de ska bli när de blir stor, och jag hängde liksom bara med på det, för att egentligen så kunde inte jag liksom se vad jag skulle bli liksom.
Efter gymnasiet går Johanna en kurs på folkhögskola. Den riktar sig till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom autism.
I vanlig skolan så lär man sig en massa konstiga saker som man inte har någon nytta av, typ x plus y. Här fick vi istället lära oss vardagsmatematik, hur betalar man räkningar, hur gör man i budget, alltså sådana saker, så här vardagssaker för att få livet att fungera helt enkelt.
Var det någonting där som du sa, oh, wow, är det så här det är? Har du några sådana minnen?
Nej, men det är väl, jag var väldigt negativ där när jag började på Mörkrets folkhögskola, att jag tyckte att min diagnos, då hade jag bara min autistdiagnos då, på papper, att det liksom förstör mitt liv. Men då var det liksom en lärare som tyckte att, men Johanna, varför vill du gå runt, varför går du runt och vill vara någonting som du inte vet hur det är att vara? För du vill ju vara det du kallar för normal. Men du har ju aldrig varit normal, för du har haft din diagnos hela livet, så du har ingen aning om hur det är att vara det. Och sen så här, nu flera år senare, så inser jag ju att varför vill jag vara där? Jag fick också bipolärmedicin 2015 som gjorde att jag liksom blev normal. Och det var ju liksom de värsta 8 dagarna i mitt liv. För att det var inte alls kul att vara normal. Så jag hade liksom slösat bort 15 år på att vilja vara någonting som, ja, men som jag inte egentligen vill vara. För att jag är ju jag. Liksom. All människa är ju unik. Och det var inte kul att vara som majoriteten liksom. Men när jag gick där på skolan så var det ju också, det var ju en tuff period. Jag åkte in och ut på psykiatrin och sådär fortfarande liksom. Och jag gjorde mitt 8:e självmordsförsök där. Och det var liksom någonstans där i ambulansen på väg till sjukhuset som jag kände att det här är inte meningen. Det är inte meningen att jag ska dö. För då har jag ju liksom dött för länge sedan. Jag överlever ju om igen, och då måste det ju finnas någon mening med att jag gör det. Och det kanske är att jag ska berätta min historia så ingen annan behöver med om det jag har varit med om. Jag kan ju inte spola tillbaka tiden och ändra på min story, men genom att berätta min story så kan jag förhoppningsvis kanske hjälpa till så att andra inte behöver gå igenom liknande saker. Så det var väl där liksom tanken på att börja föreläsa och så dök upp. Och jag fick också möjligheten där på skolan att börja blogga och fick lära mig vad en blogg var och hur man, att man kunde skriva av sig, för jag har alltid varit bra på att uttrycka mig i text, bättre på att uttrycka mig i text än i tal. Så där startade jag också första bloggen om mitt liv, som idag har typ 10 000 följare. Så det var väl liksom där som det blev någon liten start av alltihopa.
När året på folkhögskolan är slut vågar hon ta steget att flytta till en egen lägenhet i Karlstad och får boendestöd och kontaktperson. Och nu föds också tanken på att hon vill arbeta som journalist.
Jag tror att det var min kontaktperson som tyckte att, ja, men om man vill ha ett jobb, då går man till Arbetsförmedlingen. Så vi gick dit, och då var det någon som berättade att det fanns något som heter ett samordningsförbund, och samordningsförbundet Samspillet som det heter i Karlstad, som jobbar med att få ut personer som mig i arbete eller studier. Så att jag kom dit, jag blev deltagare där. Jag fick först möte vi hade där blev som en ny, alltså en ny grej. För då, alltså har man min diagnos så har man oftast väldigt mycket myndighetskontakter. Det är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, landsting, liksom många sådär, många kontaktpersoner. Men helt plötsligt satt all i samma rum och samarbet och prat med varandra liksom. Och mot samma mål, att jag skulle ut i arbete. Och när vi satt där för första möte så fick jag liksom frågan, hur ser ditt drömliv ut? Du kan liksom drömma det helt bort, liksom. Du behöver aldrig kunna uppnå det. Och då satt jag och sa att jag vill bli journalist, jag vill börja föreläsa och jag vill fortsätta att driva min blogg. Och idag är det ju allt det jag gör i mitt företag.
Hur länge sedan var det du hade det här samtalet som är?
Det här var nog 2011 ungefär. Så gick det ganska snabbt, så fick jag en första praktikplats på ett socialt kooperativ som typ gör allt inom media. Så det var liksom min första, ja, livets första anställning, en lönebidragsanställning.
Joanna berättar här att hon får hjälp av ett samordningsförbund. Tanken med ett samordningsförbund är att personer med behov av extra stöd och som har bollats mycket mellan myndighetskontakter ska få bättre hjälp. Representanter från offentlig sektor, till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och regionen, sätter sig ner tillsammans och gör en gemensam plan på hur de på bästa sätt kan hjälpa personen till studier, arbete och egen försörjning. För Joanna blev resultatet bland annat en lönebidragsanställning.
Många kanske kan tycka att om gud, en lönebidragsanställning, det är inget riktigt jobb. Men jag behöver ju liksom det stödet och som man får då, och för mig så är det ju ett viktigt, riktigt jobb, och det är liksom så viktigt att få komma ut på arbetsmarknaden på sin egen villkor.
När anställningen är över så tar Joanna modet till sig och söker till journalistutbildningen på Molkoms folkhögskola och blir antagen.
Jag minns första dagen när jag liksom kommer in i skolan och så ringer jag till mamma och säger de andra eleverna hälsar på mig. De känner mig inte, men de hälsar på mig. Jag har liksom mött folkhögskolans magiska värld. För jag upplever liksom att all jag möter som har gått på en folkhögskola beskriver det som något positivt och speciellt. Liksom. Och jag kommer plötsligt till en plats där jag fick vara den jag är, även om jag inte riktigt är som normen.
Men då var ju det en helt vanlig utbildning så att säga. Inga, eller kunde du på något vis få lite speciella, någon speciell anpassning eller någonting? Eller hur fungerade det?
Det var ju en helt vanlig utbildning på 100%. Och vi visste ju att jag var klar i 50%. Så jag satt min aktivitetsersättning vilande på 50% som man kan göra i ett år. Och tog liksom den risken, eller vad man ska säga, för att jag verkligen vill det här. Och hade jag inte haft någon lärare som jag hade så hade jag inte klarat. För att jag hade, alltså jag har ju också en reumatisk sjukdom, har väldigt dåligt nedsatt immunförsvar och skolans värld är en smittohärd. Så jag var väldigt sjuk väldigt ofta, både psykiskt och fysiskt. Så jag jobbade väldigt mycket hemifrån, men de insåg ju att jag gjorde exakt lika mycket som min klasskompis, kanske mer ibland, fast jag var inte alltid i klassrummet. Och det var ju där som gjorde att jag faktiskt klarat. Så hade jag gått till vanlig universitetsutbildning som journalist, då hade jag aldrig klarat.
När du var klar med din utbildning och du var utbildad journalist, vad tänkte du att du skulle göra med den utbildningen då?
Det är ju svårt att jobba som journalist eller få jobb som journalist om man bara kan jobba 50%, för att journalistbranschen är ju hård redan som den är från början. Så då föreläste jag lite grann, redan började föreläsa lite.
Hur gick det? Föreläste på vilket sätt då?
Genom Hjärnkoll, som då var en nationell kampanj för att öka öppenheten kring psykisk ohälsa. Men efter det så var jag faktiskt på en föreläsning på ett annat samordningsförbund. Och då tyckte den personen som var chef där att varför anställer inte Samspelet dig? Så då gick jag hem, ringde till Samspelets chef och sa hej, ni ska anställa mig. Och jag var väl kanske lite manisk, annars kanske jag inte hade gjort det. Men ibland är det också en fördel, för då har jag ju den här drivkraften. Så att de anställde mig ett år. Lite grann att jag var en administratör, satt med i olika möten med olika chefer. Och så där, och så skrev jag liksom ner vad som sades på möte. Men sen blev jag också liksom som någon expert, för då satt jag all chefer där från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionen och kommunen. Och helt plötsligt liksom har jag gått från att vara ett psykfall till att vara en autismexpert. Liksom. Så frågar de att, men Joanna, hur tänker du i den här frågan? Eller hur tänker du här? och sådär. Så då var jag helt plötsligt en expert. Och det är ju kul att de tar vara på min erfarenhet. Och sen så fick jag liksom också föreläs på arbetstid. Jag kände liksom ihop min egen lön, kan man säga. Så fick jag liksom testa lite grann hur det var föreläs. Jag fick lära mig fakturer och allting runt omkring. Vad tar man betalt? Och det resulterade i att efter ett år då, så fick jag starta mitt företag.
Att Joanna startar eget företag beror på flera saker. Alla erfarenheter och kunskaper som hon fått från sina lönebidragsanställningar är såklart viktiga. Hon känner sig trygg med att hon kan klara av det. Men det finns också något med lönebidragsanställningar som gör framtiden väldigt osäker.
Alltså det är jättebra att det finns, men det blir liksom, för mitt fall har det varit liksom att jag kanske får en anställning i ett år. Och de arbetsgivarna säger att jag är jätteduktig, en av de bästa de har haft, de är jättenöjda med mig, men de har inte ekonomisk möjlighet sen. Och då liksom blir det att då dör den anställningen, så ska jag in i en ny eller in på en ny praktik. Och det blir ju alla att man har liksom en lång, man vet inte hur livet ser ut framåt med en kortare tid. Och det är ju väldigt stressande liksom. Så bara kände jag till slut att okej, men då skaffar jag mitt eget jobb. Och så startar jag mitt företag och blir min egen chef istället.
Och hur fungerar det att vara sin egen chef?
Det fungerar ju ganska bra. Jag har ju vissa saker, på grund av min svårigheter så är det ju ibland lite jobbigt vissa saker. Jag behöver ju liksom planering och struktur, och ibland när det är tråkiga saker som ska göras så har jag en fråga skjuta framför mig. Och då hade det varit skönt att ha en chef som tycker att liksom, gör det här nu liksom, eller säger att idag gör du det här. Eller om jag har en dålig dag, då är det också positivt. För då kan jag vara hemma och typ att jag jobbar imorgon istället. Men det är liksom det att hela tiden håller en balans och får det att funka. Och jag jobbar ju bara 50% och 50% sjukersättning. Så att jag kan ju liksom inte gå över det där. Och det måste jag ju få liksom hela allting att rulla på och funka själv.
Och hur får du den här strukturen då? Har du fått någon hjälp med den, eller ordnar du den själv? Hur får du det att flyta på?
Alltså jag har ju fått stöd på flera olika sätt liksom. Jag har ju lång liksom erfarenhet både psykiatrin och vuxenhabilitering. Men vuxenhabiliteringen har faktiskt hjälpt mig lite, framförallt för min vardag, men som jag också använder i mitt företag. Att jag i min kalender använder två olika färger. En som ger energi och en som tar energi, så märker jag aktiviteter i olika färger för att det ska bli balans liksom, och se helheten på en väck liksom, och att nu tar det lagom mycket energi.
Men om jag skulle göra så, då tänker jag att det är väldigt mycket som är både och. Mm. Det är många saker som ger mig energi men som också tar otroligt mycket energi. Jag tänker att det skulle vara väldigt mycket lila i den här kalendern istället. Det blir blått och rött, lila. Men, ja, men du förstår. Hur funkar det?
Alltså man måste ju vara lite realistisk och kanske lite hård. För det är bättre att jag har kvar mer energi än att jag gör av mer energi. Så till exempel, jag är jätteintresserad av speedway, fotografer speedway, ser på speedway, och det ger såklart jättemycket energi att få gå på match, men det tar också väldigt mycket energi att vara social. Så där liksom, då markerar jag ju den färgen som tar energi. Och det är samma som med min kontaktperson, att jag för 3 gånger i veckan går till gymmet. Det markerar jag med att det ger energi, det tar lite energi. Men hon är också lite som min terapeut och kompis, och det är kul och socialt. Så då är det liksom positivt. Så det är liksom där hela tiden, försöka att vara ärlig mot sig själv liksom. Och kanske underdrivet, att liksom överdrivet fel heller, så att det blir liksom mer vila än för hårt tempo liksom.
Just det, så man måste välja och vara hård med att ge det här eller ta den energi. Mm. Och så ska man hela tiden ligga lite på pluskontot då.
Mm.
Mm. Vilken färg var vilken?
Just nu så har jag en massa konstiga olika färger i min kalender, så det är typ regnbågsfärger just nu.
Det håller på att gå ur styr.
Typ. Men det är liksom, jag har gjort att det som är färgat ta energi, och det som är vitt, liksom det vit papper, det ger energi. Så att det just nu ser väldigt rörigt ut, men det funkar. Jag vet hur det ska vara, och det är det som är det viktigaste liksom, att det funkar för mig.
Idag har Joanna en tillvaro som hon som tonåring aldrig hade kunnat föreställa sig. Hon arbetar som journalist och har fått ta emot flera priser för sitt arbete med att informera och prata om psykisk sjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det som började med några få föreläsningar om hennes eget liv är nu en stor del av hennes arbete.
Men det var ju såklart läskigt i början, men idag så står jag inför 500 personer utan att ens fundera på det.
Det är modigt, tycker nog många.
Ja, Och när man har varit med hela resan, för när jag liksom sa till mamma och pappa att jag ska börja föreläsa, så tänkte de, men herregud, vad säger människa? Liksom, hur skulle det gå till? Hur ska hon föreläsa? För hon vågade inte ens ringa till moster i 30 meter bort. Liksom. Men det är det här igen, att när jag bestämmer mig för någonting så blir det så. Det många liksom kommer fram och säger efteråt är ju liksom, alltså framförallt för äldre och sådär, så är det ju att de känner igen sin barn, men att de får hopp om att det kan bli bra igen. Och också personer med egen diagnos som kommer fram och liksom känner igen sig och liksom kan få hopp om att det går att leva ett liksom riktigt och gott liv även med en diagnos. Så men det kommer också fram personer eller skriver på sociala medier liksom säger att jag har räddat deras liv. Så det är ju liksom, det är det som är min drivkraft och gör liksom att jag fortsätter göra det jag gör, för att det känns som att kan jag hjälpa en enda person att må bra, så har jag gjort någonting bra.
Vad skulle du skicka med för tips då? För medskick till personer som har psykisk ohälsa liknande din?
Be om hjälp och ge dig inte förrän du har fått hjälp. För jag vet att det kan vara svårt. Det är 3-5 års väntetid på en psykiatrisk utredning idag. Det är långt kö till psykiatrin. Men ge dig inte. Fortsätt att söka hjälp. För all har rätt till att få hjälp. Men annars är det väl att liksom försöka hitta din styrka istället för att se det du är dålig på. För att all har styrka. Oavsett om man har diagnos eller ej. Och till föräldrar så vill jag väl typ... Många föräldrar och barn kämpar i skolan. Jag skulle önska att man inte la lika stor vikt i skolan. Vi har skolplikt i Sverige, absolut. Men det går ju att jobba igen. Men man kan inte ta tillbaka ett liv. Så man ska inte slita ut till en barn så att de inte orkar mer. Utan man kan lösa det sen. Livet är ju inte förstört för att man går ut nian utan betyg.
Men då så skulle jag bara vilja tacka dig för att du var med och berättade din historia idag.
Tack själv.
Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd som idag gästades av Joanna Halvardsson. Programledare var Veronica Martinsson. Du kan hitta en textad version av avsnittet på Arbetsförmedlingens playtjänst. Har du eller en anhörig till dig någon form av funktionsnedsättning eller svårighet? Det finns hjälp och stöd att få. Du hittar mer information på Arbetsförmedlingens sida Extra stöd. I avsnittet berättar Joanna att hon har haft flera lönebidragsanställningar. Mer information om hur en sån fungerar, det kan du också hitta på vår hemsida. Avsnittet är producerat våren 2023.